Det är mer än ett halvår sedan du och jag, Björn, satt oss i ett litet sovrum hos mig med varsina inspelningsmanicker och spelade in ett avsnitt om corona. Det var mitt uppe i liksom pandemins utbrott och ingen förstod riktigt var det här skulle sluta. Och vi försökte göra ett avsnitt som skulle förklara för oss varför vi blir rädda, varför vi blir arga och så vidare. Nu har det gått ett halvår och det har inte riktigt löst sig så som vi hade hoppats. Pandemin rasar fortsatt ute i världen och vi som från början hade en hög ambitionsnivå om att hålla avstånd, kanske använda munskydd och låta bli att hälsa på våra äldre och sådär. Vi börjar kanske bli lite trötta. Varmt välkomna till Dumma människor. Jag heter Lina Thomsgård och med mig har jag psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag kommer det handla om uthållighet och alla vi som kämpar på med den här jävla pandemin. Hur ska vi se till att vi faktiskt klarar att upprätthålla de regelverk som vi behöver upprätthålla för att det här ska funka för oss själva och för andra under den här never-ending-pandemin?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Björn, hur mår du idag jämfört med när vi satt sist och pratade om corona?
Alltså, jag tror jag hör till dem som har seglat igenom hyfsat bra. Sådär. Att mitt liv har inte varit så enormt påverkat på något sätt. Alltså, jag är lite en sån här livsfas där jag kanske ändå inte springer på konserter jämt och ständigt. Mm. Mina släktingar i riskgrupp och sådär har klarat sig fint. Mm. Så att vi har liksom ingen nära mig som har råkat illa ut sådär. Jobbet har väl varit i stort sett opåverkat, eftersom det är ett sånt som, alltså min kliniska verksamhet sånt där, som det går att bedriva via videosamtal eller genom socialt distanserade fysiska möten och sådär. Så att det har inte påverkats heller speciellt mycket. Faktum är att jag har gått i perioder och typ inte märkt av det så mycket. Mm. Det jag kan sakna är typ dina väldigt trevliga lägenhetsfester.
De saknar jag också, ska
jag
säga.
En annan konsert faktiskt som jag hade velat se. En annan jag köpte biljetter till så här, som blev inställd. Det var jättetråkigt. Men helt okej. Okay. Det finns de som har det mycket värre.
Det gick faktiskt så långt för mig så att vi började planera att vi skulle kunna ha en sån där stor härlig lägenhetsfest till. Det är väl ingen som behövde veta om vi blev fler än 50 pers. Och det är så många man känner som antikroppar ändå. Så vad då? Och sen var det någon av oss som råkade titta på tv och höra nyheterna om hur det faktiskt såg ut där ute i världen, och bara, satan, det är inte över.
Nej.
Det är liksom lika aktuellt som tidigare. Fan.
Just det, och sen så var man ju i ett läge när man kände att nu är det kanske över för oss. Alltså det fanns ju en idé då om att vi hade en lokal flockimmunitet och lite sådana saker. Och det kanske vi har, men inte i liksom tillräckligt hög utsträckning tydligen. För att nu är det ju en andra våg som är på gång.
Ska jag berätta hur min utveckling har gått till?
Berätta.
Den började så här. Åkte till Dalarna innan det här utbrottet för att vara där en helg. Och sen så plötsligt började det vara presskonferenser om dagarna, och man råddes att inte lämna sin hemstad och så vidare. Så då blev vi kvar där i flera månader. Under den tiden när vi var där, då liksom det hölls avstånd, vi var ute hela tiden. Vi var, jag och min kille och vi som bodde där, vi umgicks bara med varandra och träffade ingen utifrån och sådär. Och då kände jag att det liksom... Jag var 10 av 10 poäng på liksom duktiga pandemiskalan. Anpassade mig väldigt bra. Sen kom vi hem till stan. Det blev sommar. Utserveringarna fylldes av folk och man träffade en gammal bekanting. Och armmusklerna på ren reflex sträckte ut armarna för att kramas. Och det gjorde den andra också. Då ville man plötsligt inte mitt i kramen säga nej, stopp, vad fan. Så att jag föredrog att inte skapa konstig stämning och istället liksom... krama någon eller smaka på en bulle eller sådär. Och så plötsligt så var det som att mitt liv hade återgått helt till det normala.
Du glömde bort att det var en global pandemi som pågick.
Ja. Och jag har insett att det är jag kanske inte den enda som har gjort.
När det gäller stora fester och stora sammankomster så är inte det någon bra idé just nu.
Ebba Busch är en förebild och hon vet att hon är en förebild. Trots det så struntar hon i de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tutat i oss ända sedan i mars. Och hon skiter i
det. Även om individerna själva kanske inte drabbas så mycket, så driver de smittan i samhället och den kan nå de äldre så småningom, och det var väldigt olyckligt.
Har du själv sett Bianca Ingrossos film från festen?
Jag tycker nog att man har sett på de bilder som har gått ut att här har man inte följt rekommendationerna helt enkelt. Och det tycker jag att man bör markera mot.
Vi lever i en lite annorlunda värld och mycket annorlunda i vissa.
Jag tänkte att vi kan börja med att kika på lite forskning då om hur folk klarar av det här.
Hur klarar folk av det här? Andra än vi alltså?
Ja, alltså det här är ju så nytt. Mm. Alltså det är så nytt i tid, men det är också så nytt liksom territorium. Sådär.
Ja, nytt i tid känns det. Det känns som att jag har levt med det här halva mitt liv, eller åtminstone halva min sons liv.
Ja.
Men nytt i sett till världshistoria och hur många gånger vi har haft pandemier som har slagit ut ett modernt samhälle.
Alltså vi har ju haft spanska sjukan och sånt där, men det är så länge sedan så där har vi glömt allt. Så att säga. Men det är nytt i tid, men det är också nytt som fenomen då för oss 20 och 20 människor. Och det här innebär att det finns inte så där vansinnigt mycket forskning som riktar in sig på precis den här typen av fenomen.
Nej.
Eller den här aktuella situationen. Men det finns en tysk studie då till exempel, så ny att den inte är publicerad.
Hur gjorde du då? Ringde tysken?
Nej, det fanns så här preliminära resultat som alltså man kunde ladda ner.
The dark web of the scientists.
Precis, och där är väl tanken då att det finns något nyhetsvärde i resultaten så att de vill få ut den. Och det man kom fram till i den här tyska studien som var efter deras första lockdown, det var att det är många som har svårt att palla och som faktiskt inte riktigt kan tänka sig eller verkligen inte vill ha en fortsättning. Ungefär hälften känner att de går inte med på förlängning eller en strängare lockdown. Sådär. Det gör de väl då i slutändan ändå, men de är motståndare till.
Om det vill säga tvungna i de delar av världen där det blir liksom polisiärt.
Ja, men den gruppen var så stor. Det var en grupp om 20% som var mer entusiastiska gällande lockdown och sådär. Mm, att liksom kräver omständigheterna det, så då är det inget att snacka om. Sådär. Och sen så ungefär halva befolkningen som kunde tänka sig det, så att säga. Och ett intressant fynd från den här studien då, det är att det verkar viktigare med tid än med hur sträng den är. Alltså det känns jobbigare med en lång,
längden än med jobbighet.
Med en lång lockdown än att den är väldigt begränsande. Så. Det kan man ju på ett sätt förstå.
Absolut.
Det blir väldigt svårt att planera och tillvaron blir oförutsägbar och trist. Och sådär.
Mm.
Så det var ett fynd därifrån. I alla studier som har med den här typen av liksom isolering och lockdowns att göra. Det finns också en del historiska, alltså enstaka studier, mindre. Jag tror det var i samband med den här SARS-epidemin och sådär. Men lite överlag så verkar det här med informationsgivning vara en otroligt viktig sak.
Informationsgivning, att man får veta vad som händer.
Varför ska jag göra det här?
Varför ska jag göra det här?
Det verkar vara en sån här jättefaktor.
Mm.
Också väldigt lättbegripligt tycker jag.
Ja, inte att, särskilt dumt.
Nej, att det känns som att man kan stå ut med rätt mycket om det blir tydligt för en varför man ska göra det.
Mm.
Och jag minns nu till exempel att jag lite förvånat tänkte att hur kan det verka som att Frankrikes lockdown funkar så bra? Den var ju ganska hård, även om du minns.
Minns inte.
Nej. Men det var sådär, typ, man får inte jogga mer än en kilometer från sitt hem. Och alltså, det var väl lite olika skeden och sådär. Men det var ju något skede som det var någon sån regel. Och jag tänkte, det här är ett folk som brukar bränna bildäck på Champs-Élysées om croissanterna är torra.
Ja, ja, ja. Strejkar veckovis.
Yes. Och ska de stå ut med det här? Men jag tror att de hade väl en skaplig framgång sådär med sin lockdown. Eller den blev i alla fall så som myndigheterna hade tänkt ganska mycket.
Mm.
Tror jag. Kan ha fel, jag är inte superpåläst. Men jag fick för mig att den var rätt lyckad.
Mm.
Men jag minns att jag tänkte själv då hur otroligt svårt jag skulle ha att liksom acceptera en sån regel.
Mm.
För att, vadå? Vad spelar det för roll om jag joggar 2 kilometer hemifrån?
Ja, just det.
Alltså,
precis.
Jag tror att det där skulle väcka trotsmonstret i mig.
Mm.
Och jag skulle jogga 5 kilometer hemifrån, faktiskt.
Jag skulle välja inte jogga alls i rent trots.
Ja, det är också en variant.
Mm.
Men det jag tänker mig är att om man ska liksom följa en sån regel vill man ju ha en otroligt, jag i alla fall, vill ha en otroligt väl beskrivet då varför jag ska göra på det viset.
Mm.
Varför jag ska göra den här uppoffringen.
Here in Canada and around the world, governments are urging their citizens to stay home. But there is one country that's taking a very different approach to COVID-19. Restaurants, schools and playgrounds remain open in Sweden.
Kan du som psykolog förklara varför jag har blivit vrålnationalist när det kommer till vår svenska coronastrategi? Varför jag liksom med näbbar och klor skulle försvara den dygnet runt gentemot vem som helst på jordklotet? Varför liksom när någon obskyr sajt på andra sidan jorden säger att så här, Sveriges siffror verkar bättre än andra. Jag bara, exakt, vad var det vi sa?
Det är väl det där att man liksom enas, alltså det blir liksom starkare ingrupps känsla när man står inför ett yttre hot.
Jag blev en hammarbyare liksom.
Alltså om det står 10 personer och skriker åt oss, då kommer vi liksom att sluta oss samman lite.
Mm.
Jag kan känna samma impuls.
Du team Tegnell liksom.
Ja, det blir så att man sluter upp bakom så. Det är inte alla som gör då.
Nej.
Men jag tror att det är ganska många som har reagerat på det sättet och de här opinionsmätningarna visar ju på en ganska stor popularitet och sådär. Men då får man ju faktiskt vara lite självkritisk och reflektera över på vilket sätt är jag nu en dum människa och på vilket sätt.
Ja, exakt.
Alltså hur genomtänkt är denna min reaktion? Så
ja, just det. Ja. En av de dumma grejer man upptäcker är hur man till exempel känner sig otroligt stolt när någon säger att Sverige valde en bra coronastrategi. Man bara, well, I did not put it together. Mm. Knappt ens att jag följde den här strategin. Mm. Men ändå så bara, vad var det vi sa? Yeah!
Det finns också en brittisk studie där man har kikat på hur folk reagerar på lockdowns och karantäner och nedstängning av samhället och så. King's College, New King's College i London. Och den var också efter deras första lockdown där i våras då. Och där hittade man tre distinkta grupper. En som kallas The Accepting, alltså de som accepterar, ungefär 48% av befolkningen. De här verkade hyfsat oberörda. Jag kände att jag så här, typ lite kanske kunde relatera till mycket av det som stod där. Då, att, att bara 12% i den här gruppen märkte att deras sömn hade påverkats. Och väldigt få upplevde mer ångest eller oro, depressiva symptom. Bara 6-8% i den här gruppen kände att det hade blivit mer under den perioden. Och de här stöttade också lockdown-policyn i rätt hög utsträckning. Mm. 91% stod bakom.
91% av 48%?
Av den här halva delen av befolkningen var väldigt liksom, positiva till lockdown och följde reglerna också. Då. Och det ska man säga att den här gruppen var inte heller ekonomiskt påverkad i någon större utsträckning. Mm. Så att det kan vara en viktig delförklaring då. Det
är lätt att sitta där i trygga kulle och acceptera läget.
I något Zoom-möte.
Ja, precis.
I London, Lyan, sådär. Och sen så var det den andra stora gruppen som kallas The Suffering, 44%. Även i den här gruppen så var det ganska stort stöd för lockdown, denna första brittiska lockdown då. 93% sa att de följde reglerna. Men det här var en grupp med människor som mådde ganska kass. Så ungefär halva befolkningen mådde kass då. 93% i den gruppen sa att de hade mer ångest och depressiva symptom sen lockdown satte igång då. 64% hade sömnproblem av dem. En tredjedel av dem sa att de tänkte på coronaviruset hela tiden.
Oj!
Och intressant tyckte jag då, att 64% av dem tittade ofta på sociala medier för att få information om viruset. Mm. Det är en typ av sån här grej som gör oro värre och som jag väldigt fort brukar dyka på om jag ska jobba med en patient som har ångest och oro. Mm. Brukar kolla hur ofta de söker information om det här som framkallar ångest och oro. Mm. Och så försöker jag få ner det informationssökandet, för det är en sån här grej som triggar och håller igång och får oron att växa då i regel. Så att det är ganska dålig coping att försöka skaffa sig information på det viset.
Är det inte en poäng att känna oro i det här läget om vi ska orka? Alltså, temat lite för det här programmet är ju det här med uthållighet, hur vi ska orka fortsätta. Är inte oro en ganska central ingrediens i det?
Jo.
Så det är inte så dumt med lite oro. Håll er underrättade. Ut på Facebook mer. Klicka på den där snurriga länken.
Ja, vet du vad? Hold your horses i ett par minuter. Sen så tar vi en liten oros, ett litet orosblock.
En orosstund.
En orosstund, ja, precis. Och sen så hade vi då en sista grupp i den här engelska studien som kallades The Resisting, 9%. Bland dem så var det väldigt många som gjorde uppror mot lockdownregler. Mm. Och stödet för regleringarna var lågt. Mm. Och man struntade i officiella påbud som det här med social distans och sådana saker.
Det där är ändå inte du och jag, Björn. Hade vi levt i ett land med mer påbud, vi hade nog fan stått i leden, det hade vi.
Ja. Ja. För mig med liksom tillägget att om någon har förklarat för mig varför det är viktigt.
Ja. Ja, men du skulle inte tillhöra den där lilla 10-procentiga rebellgänget som bara fuck you fire.
Just det. Och det man kan säga om den gruppen är att de då till exempel ägnar sig mer åt sån här liksom alternativmedicin som ett vapen mot coronan då. Att homeopatiska prylar, ingefärste, det är ju kanongott.
Mm-hmm.
Gillar du det eller?
Ja, men jag är bara så, när du sa alternativmedicin så blev min mun som ett inåtvänt litet kattanus. För jag är så sur på alternativmedicin. Ja. Det tar folks liv. Inte alltid, men ibland.
Ja.
Istället för att vända sig också till traditionell läkenskap, så tycker jag att det är oroande.
Ja,
för att nyansera mig lite.
Verkligen, jag håller med dig till 100%. Och jag menar, det här är ju motsvarande den gruppen i USA som tog det här, du vet, det här läkemedlet som...
Var det som Trump sa att man skulle ta?
Exakt, det var den här, jag minns inte ens vad den heter. Det var någon halvgalen fransk läkare som hade lanserat något visst läkemedel som ju verkade direkt skadligt faktiskt. Ja. Och sen så var det här med att dricka klorin då, va? Mm.
Som... Kanske inte, det är inte någon klassisk alternativmedicinsk behandling, men
nej.
En av dem som poppade upp nu under corona. På...
Just det, och så kolloidalt silver och massa annat skräp. Sådär. Och folk i den här gruppen var mycket mer benägna, de här 9% i Storbritannien, the resisting, var mycket mer benägna att ta till sånt. Då.
Fanns det även en lite så konspirationsteoretisk vibb hos dem, eller hittade jag på?
Vet du vad, jag läste inget om det i just den här forskningsrapporten, men det kan man ju nästan helt säkert utgå ifrån. Då. Och man ska också säga att the resisting, den gruppen, de 9%, var de personer som drabbas hårdast av pandemin.
Jaha, så att i och för sig drack klorin drabbades hårt.
Ja, nej, men på andra sätt. Sådär. Så att det får man ju också ha i åtanke. Oj. På något vis där man sitter i sin lite trygga...
Sitter på sin Zoom-kulle, ja.
Att det här är personer som är liksom extremt ekonomiskt utsatta, kanske blir av med lägenheter, jobb, framtidsutsikter och så. Så att ödmjukhet inför detta faktum.
Ja, men hur går det ihop, Björn? Alltså så här... Pandemi händer, jag är mest utsatt. Högre makt sätter in system för att försöka hålla det här i schack. Jag protesterar mot detta. Alltså, borde inte jag vara den som absolut mest vill följa regler, som absolut mest vill att alla andra ska göra det också, för att det är mitt fucking life som först och främst kommer ryka när det här, om vi inte lyckas stävja det.
Jag vet inte, men säg att du har ett enmansföretag, du har en butik. Du får inte gå till den på 4 månader. För det är lockdown.
Och det är den som kommer gå under först.
Så det är ganska lätt att förstå liksom indignationen där. När det sitter en liksom trygg medel- och överklass och håller Zoom-möten och inte är speciellt påverkade alls.
Coronaviruset har försatt vårt land i en ansträngd situation. Många är oroliga för sin hälsa, för sina anhöriga, för sin försörjning. Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande för sig själv och andra. Men svåra situationer som den vi nu är i erbjuder också en möjlighet. Möjlighet att ta fram det bästa hos oss som oss själva, som land och som medmänniskor.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusa till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Och då så undrar man ju rent allmänt, det här liksom karantän, pandemi, elände. Mm. Hur påverkar det psykisk hälsa runt om i vår del av världen, kan vi väl fokusera på då i första hand. Det gjorde också Folkhälsomyndigheten i en sån här snabb översiktsstudie, tror jag de kallar det. Mm. Alltså att man, vad har vi för data? Vi får liksom sänka kraven på vetenskaplighet och bara kika runt om i kulturellt närliggande länder. Norge, Island, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Man kikade på studier som hade gjorts i de här länderna på hur folk kopplade med pandemi, och kom då till ett antal olika slutsatser. Till exempel att psykiska besvär tycks ha ökat under pandemin. Alltså man trillar kanske inte av stolen i förvåning när man hör det. Ja. Dock inte i Sverige på samma tydliga sätt. Jag återkommer till det snart. Mm. Men psykiska besvär tycks ha ökat, tyder 4 av de här studierna på. Och det verkar finnas ett samband då mellan att själv ha varit sjuk, att ta närstående som varit det, och psykiska besvär. Det här som jag var inne på tidigare, att information verkar ha varit en väldigt viktig faktor då. Att om man har känt ett underskott på information, så har det varit något som påverkar den psykiska hälsan. Men också ett överskott av information.
Ah.
Så de två ytterligheterna. Att om man inte fattar varför jag sitter i lockdown nu och inte får jogga längre än 1 kilometer från hemmet, då är det ett problem. Men också om man maniskt sitter och refreshar nyhetssajter för att få den senaste informationen om smittspridning och så. Också jobbigt. Och sen så också några sådana här lite självklarheter, kan man tycka. De är folk som är duktiga på att liksom distraheras eller sysselsätta sig med annat. Mm. Jobbar med aktiv coping på det viset. Eller som har emotionellt stöd, alltså ett bra socialt nätverk och så, mm. har haft bättre liksom, motståndskraft. Sådär. Mm. Allt det känns ju ganska självklart.
Mm.
Intressant då att se att i Sverige har man inte sett samma... Det finns inte mycket data att ta på, men enligt FHM här då, så det verkar ha varit lite jobbigare i andra länder mm. än här.
Kolla mitt stolta smil.
Och tanken där är ju att det har inte varit lika omfattande inskränkningar i,
nej, just det, just det.
I livet här. Sen så finns det en, alltså det finns så himla lite data att gå på så att mm. vi får väl vänta och se. Sådär. Mm. Men jag såg min förra arbetsplats WeMind, de är mm. Sveriges största psykiatriska vårdgivare, privata.
Mm.
Och de är väldigt duktiga på, sådär, på att mäta hur patienterna mår. Så att de släppte någon rapport, såg jag, där man kunde se att den här effekten som brukar uppstå under våren, att måendet brukar normalt bli lite bättre.
Mm.
Alltså det är en säsongsvariation.
Mm.
Att tittar man på alla som är i vård så brukar det bli lite bättre under våren.
Mm.
Den förbättringen liksom uteblev.
Mm.
Folk fortsatte må ungefär lika dåligt som mm. de hade gjort innan.
Mm.
Så att den här vårlindringen uteblev.
Mm.
Så att visst är vi påverkade även här.
Mm.
Och vi får väl se vad långtidseffekterna blir. Men Lina, jag tänkte att vi ska bara skjuta in lite där att en grej som jag har stött på och som du kanske har lite tankar kring själv
mm.
är att det finns ju ett antal sätt också som folk har mått helt okej okay, eller märkt av vissa positiva effekter av pandemisamhället.
Mm.
Får du några tankar?
Ja, här kommer några hämtade direkt ur mitt liv. Sänkt arbetstempo. Otroligt bra för mitt mående. Det behövdes verkligen tvång i stort sett. Det vill säga, du får inte vara på arbetsplatsen. Du är nu permitterad på deltid. Alltså ska du inte jobba de här dagarna. Fan vad det gör susen. För allt ifrån liksom kreativitet och så. Det gjorde vi ett helt avsnitt om apropå att ha tråkigt. Att det faktiskt finns poänger med det. Dels det. Sen det här med isolering. Det är många säkert som har varit isolerade in i ensamhet. Men väldigt många av oss som inte har varit ensamma i vår isolering. Utan med någon familjemedlem eller så. Och det har ju varit också en jävla gåva. Att sitta 3 månader i Dalarna med 3-åringen och en kille och hinna liksom äta 3 mål mat om dagen lagade tillsammans. Med risk för att låta som liksom 50-tals hemmafru så har det gett mig jättemycket. Och kanske lite av den här samhörigheten som du pratade om, att så här, alla pratar lite om samma grej. Tröttsamt ibland, men också en känsla av så här, ett vi mot yttre motståndaren corona. Utvecklat en jävla massa hobbys. Odling och baka bröd. Trendigt va? 3 år för sent. Och läst en massa mer. Så här, öppnat upp en bok som jag vet är mellanbra och läst den. Annars är liksom den stora bromsen att man har så himla många måste läsa böcker som man inte hinner med. Man måste göra dem först innan man får läsa annat. Jag har liksom läst skit bara för att. För jag har tid. Det är också varit skönt. Var det det du var ute efter som svar eller hade du något annat?
Alltså du täckte in så väldigt mycket av det jag skulle mm. säga. Och sånt där som har stött på då, så här, anekdotiskt hos kompisar i min kliniska vardag mm. och så. Alltså man gick in i det på något vis och tänkte så här, undra på vilket sätt det här får folk att må dåligt. Och sen så upptäcker man att det fanns faktiskt ganska många mm. andra sådana saker. Du beskrev många av dem jättefint mm. nu.
Och då kan man bara säga att hade jag jobbat som sjuksyra eller som min granne läkaren, hon hade inte känt igen sig i något av det jag sagt.
Nej.
Naturligtvis, för hennes tillvaro har inte gett henne den liksom.
Nej. Mm. Nej, precis. Så att det är ju väldigt olika beroende på hur ens verklighet ser ut. Men en sån här grej som många har sagt är att det tar bort FOMO. Fear of missing out.
Ja, det är så skönt.
Ni vet när man sitter och scrollar i Instagram och så ser man att alla ens kompisar är på något jättekul ställe. Man kanske mm. inte ens blev tillfrågad om man vill hänga med och de ser ut att ha en kanonkväll och sådär. Mm. Den typen av oro, att man missar mm. roliga saker och lite sociala jämförelser och så. Mm. Att det har blivit lite lugnt där. Mer tid för nära relationer. En del mm. har också beskrivit att det har varit ett bra tillfälle att skala bort ytliga relationer.
Ja, just det.
Man behöver mm. inte hänga med de där som alltså är i liksom yttersta bekantskapsringen mm. längre. Och att det var faktiskt ganska skönt. Ta bort en del så här, social oro och mm. sådär. En del har beskrivit hur det har gett dem en chans att tänka om och få nya perspektiv på livet.
Ja, verkligen. Gud. Det känns som hälften av mina vänner har liksom gjort någon sån radikal, så här, rivit bort alla gamla papper och börjat med ett helt nytt blankt och bara, nej vänta, jag ska bli trädgårdsmästare eller jag ska bli tunnelbanespärrvakt eller nu ska jag börja plugga. På ett sätt som har varit väldigt inspirerande. Så.
Har du haft någon sån?
Nej, det har jag inte behövt eftersom jag gör det roligaste jag någonsin skulle kunna tänka mig. Alltså, både jobba på Stockholms kvinnohistoriska och göra den här podden med dig på ledig tid. Men däremot har jag omprövat det.
Du har blivit besatt av att flytta på ett sätt som...
Nej, det är nog mer av en hobby. Inte besatt av flytta, för jag har varit alltid, jag bara inte alltid pratat om det så mycket som jag gjort nu. Men jag skulle säga att sätta sig nu och ha tiden att faktiskt pröva sin tillvaro.
Ja.
Vill jag göra den här podden med Björn, så bara, fan vad jag vill det. Mm. Det är bland det roligaste jag har att göra. Så bara, vill jag fortsätta driva det här museet tillsammans med det här hänget? Gud ja! Mm. Och den, alltså ett allvarligt prövare att få tänka sig, men vi kanske ska flytta till Dalarna och bo där hela tiden. Eller vi kanske ska göra något helt annat. Kanske börja plugga. Men att se på alla alternativen och sen landa i att det jag faktiskt redan gör är det jag helst vill göra. Det är helt fantastiskt.
Det här är inte en sjukdom att leka med. Den här kan vara farlig för väldigt många. Den här måste vi verkligen ta på allvar.
Låt säga att det här inte kommer lösa sig inom den närmsta månaden. Kanske inte ens inom det närmsta året. Låt säga att vi kommer fortsätta påverkas. Vår frihet kommer inskränkas och vi kommer behöva stå ut med begränsningar och konstiga direktiv som gör att vi tvingas till liksom större isolering än vi vill och så vidare. Hur ska vi göra för att stå ut med det?
Ja, nej men så här. Där när det var som jobbigast och läskigast, då var vi alla ganska oroliga. Till exempel när du och jag satt spelade in den här podden. Det var ju precis en period när man verkligen kände hela kroppen.
Såg varenda presskonferens allihop. Ja, visst.
Just det. Och oro, ångest, kroppens, hjärnans larmsystem slår på när vi upplever att det är fara och färde. Mm. Så. Och kan ju vara lite funktionellt då, så länge den inte går överstyr. Alltså den kan få oss att agera.
Just det.
Till exempel att socialt distansera eller det motiverar oss till handling som kan vara väldigt bra. Mm. Både för oss själva och för samhället. Så. Mm. Sen så habituerar vi, minns du det? Minns du vad det är för något?
Mm, alltså, att man blir van.
Man blir van, och det här kan man ju se till och med i krigszoner. Du vet, det är så här, i Sarajevo, i Bosnien under kriget där. Eller på valfri krigsskådeplats. Att folk, man kör sin grönsaksmarknad och bomber smäller. Liksom. Mm. Alltså, man på något vis vänjer sig vid nästan allt kan man göra. Och det händer ju här också. Mm. På ett sätt. Mm. Eller så här, jag tycker nog att folk har varit förvånansvärt duktiga.
Ja, och jag tittade på en tv-serie igår där de höll på att ta varandra i hand när de hälsade. Man bara, sjuka jävlar. Så var inspelad 2003. Man bara,
ja, precis. Ja. Mm. Men kroppen orkar inte hålla igång den där liksom akuta liksom larmreaktiviteten hela tiden. Utan man måste landa i det nya på något vis. Och då blir det lätt att man... kanske glömmer bort en del saker. Sen så kan det vara att man lägger sig till med vanor. Jag tänker på det här med att inte ta i hand. Det känns ju nästan etablerat nu. Så
ja, men verkligen. Dock märker jag att jag ibland ändå kramas. Eller kanske så här. Reflexen att inte krama någon som står med utsträckta armar. Jag måste kramas.
Ja, det är svårt.
Men det är väldigt få som gör det nu. Men vill du ha en kram av mig, du måste sträcka ut armarna så får du det.
Ja, så betingad reflex.
Ja, verkligen. Ja.
Så att när vi blir lite, när vi liksom... börja slappa lite grann. Till exempel i maj kom det någon slags undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB heter de, om att vi hade blivit lite slappare. Sådär.
Så, yeah,
det var liksom mindre larmrapporter i medierna. Och
soliga helger. Visst, då kände man att nu är det över.
Precis, och sen så kom den här sommarstiltjen. Och då tror jag att för att liksom motivera oss till handling igen så är det kanske bra om man blir lite orolig, så att säga, på en rimlig nivå. Att man faktiskt känner att det är lite fara och färde här.
Så det, är det ett tips till dig att liksom ha en liten, liten ström av oro som slås på när det krävs?
Ja.
Ja, alltså inte liksom helt, för det har jag gjort i perioder, alltså helt stängt av, inte hållit mig uppdaterad, alltså hela världen hade kunnat rämna och jag hade inte märkt det för att jag är så fokuserad på mina bröd och på mitt museum.
Alltså så här, om du sköter din del med social distansering och sånt där, så då är väl det helt problemfritt. Så
okay.
Men kanske på en slags samhällsnivå så tänker jag mig att det, nu ser vi lite nya presskonferenser och folk som inskärper allvaret och sådär. Och poängen där är väl egentligen att liksom ingjuta lite, lite rädsla i oss igen för att motivera oss till fortsatt bra agerande då, i smittspridningssynpunkt. Så, så liksom oro och rädsla, det är naturliga reaktioner som vi inte skulle vilja vara utan, helt enkelt.
Ja, den dagen vi inte behöver vara oroliga längre behöver vi inte heller följa några restriktioner förmodligen. Så att...
Nej. Och jag tänkte avsluta, Lina, med en liten lista med så här, hur ska vi göra nu då för att stå ut med skiten?
Hur ska vi göra då för att stå ut med skiten? Nummer ett.
Ja. Corona, oh, corona, that shit pulled up to my city like aloha. En sak är då att tänka på, kanske kan låta lite trivialt, men att det kommer att passera, det kommer att passera. Alltså jag tror att man så här, på något sätt så tänker man sig att det här är det nya normala.
Mm.
Och jag hörde till och med någon så här epidemiolog som bara, saker och ting kommer aldrig att återgå helt till normala, men varför inte då? Tänkte jag. Alltså det är väl klart att de kommer göra det.
Mm.
Så småningom. När folk är vaccinerade så kommer vi inte att bry oss.
Tänk att vi sen resten av våra liv kommer tillhöra de här generationerna som genomlevde corona. Vad sjukt. Vi kommer ha vår egen liksom sån berättelse.
Ja. Och,
men det tar slut alltså.
Det tar slut oss, och ja. Det är det som kallas, alltså det är en ganska bra livshållning det här, this too shall pass. Att så är det ju alltid, att det gäller liksom lycka, sorg, elände, glädje, liksom allt passerar och att man får bara vara öppen för det. Då blir det mycket lättare.
Sådär. Det var bra. Nummer två.
Att planera för kul saker efteråt. Gör det. Det är en bra grej. Att liksom hitta ett happy place. Kanske någon liksom en resa eller någon musikfestival eller så.
Passar det bra för oss att gratulera vår underbara producent Klara Wallin som gifte sig kvickt som 17 nu bara häromdagen. Hon tänker planera in en riktig jävla brak bröllopsfest sen. Så den tänker jag längta till.
Jag med.
Ja.
Grattis Klara också. Coronavirus.
Nummer tre.
Det här med att liksom omsätta oro i praktisk handling. Jag tror att jag nämnde det möjligen i vårt förra coronaavsnitt. Men om man märker att man är fast i väldigt mycket hypotetisk oro. Så där, hur ska det gå med världsekonomin? Hur ska, alltså sånt som man inte vet eller kan påverka eller kan säga någonting om. Sånt som ligger långt fram i tiden. Så att tänk om tankar som poppar upp. Den oron är onödig. Den gör inget för oss, så att säga. Mm. Utan då är det bra att försöka omsätta den i praktisk handling i, på något sätt. Alltså att liksom problemlösa något som finns här och nu. Till exempel, kan jag göra något för att liksom öka mina chanser till A-kassa eller liksom gå med i något fackförbund eller söka en utbildning eller ska jag liksom uppdatera CV? Att göra någonting som faktiskt gör skillnad. Sådär.
Just det.
Papper och penna brukar vara en bra start där. Sortera lite orostankarna.
Nummer fyra.
Mitt sista medskick här är att det är viktigt hur man liksom ramar in situationen. Det påverkar ganska mycket din motståndskraft.
Mm, är du nosa på det här med storytelling nu?
Ja, det kan man väl säga.
Vi gjorde ett helt avsnitt om det för lyssnare som blir nyfikna. Mm.
Så att, liksom, är det här en eländig väntan på bättre tider? Eller är det något annat?
Vad skulle det kunna vara istället, Björn?
Jo, det skulle kunna vara en period när man är liksom aktivt uppmärksam på det fina som finns nära en. Och som man faktiskt har tillgång till just nu. Lite grann som tjuren Ferdinand som inte drömmer så mycket om de stora arenorna men upptäcker att det är härligt med de här blommorna under korkeken.
Mm.
Liksom, ju bättre förmåga man har att liksom vara aktivt uppmärksam på goda grejer i sin närhet, desto lättare kommer man ha att ta sig igenom något svårt. Alltså, det här kan ju låta ganska självklart möjligen.
Ja, men och också väldigt svårt enkom av den anledningen att för väldigt många så finns det mycket färre ljusa sidor med det.
Mm.
Alltså det kan jag känna själv. Att det har inte känts bra att tillåta mig att tycka att det är mysigt att umgås med min familj. Samtidigt som jag vet att andra umgås väldigt mycket mindre med sin familj för de måste jobba dygnet runt inom vården till exempel.
Ja.
Kan man tillåta sig att njuta av det som är bra för bara mig trots att andra mår dåligt?
Ja, för att jag menar att du känner skam för din njutning så att säga gör ju ingenting för den här andra personen.
Nej, då kan jag hellre njuta av det och så sätter jag in 100 spänn på något konto eller kanske rösta på något parti som jag tycker rättar till den situationen eller så.
Ja, precis. Men just den här förmågan att vara liksom, du vet den här utskällda one-linen, välj glädje.
Ja.
Ja. Alltså, den är ju larvig.
Ja.
Och den är ju larvig för att man tänker att det finns många som inte har möjligheten att, ja, att välja glädje. Va?
Vilket också är larvigt att tänka så, att du får inte välja glädje för att det finns många som inte kan välja det.
Det är i vår förmåga att ta ansvar gemensamt som vår styrka visas. Varje gång vi väljer att visa hänsyn och empati så bidrar vi till att upprätthålla det bästa med Sverige för Sveriges del.
Minns du i början när det var liksom apokalypsstämning? Toapappret var slut. Och
Sjukt att det var
att
så.
Det var så ja. Att det var så några veckor. Det var, ju, det var ett väldigt speciellt liksom emotionellt tillstånd.
Ja, att vi hade det i oss. Liksom. Vi måste åka till Willys.
Ja.
Köpa toapapper, Alex. Skynda dig.
Tvålen var slut.
Ja.
Gapade tomt på konservhyllor och sådär.
Fattar, hur mår de idag? De som under denna period köpte upp balar av toapapper för att sen sälja vidare dyrare. Köpte in alla munskydd för att sen sälja dem dyrare. Att det är lite som den här filmen Turist. Snöskredet kommer och mannen flyr undan och räddar sig själv och inte fru och barn.
Mm.
Och sen efteråt så bara, whoops. Mm. Hur mår de idag?
Man kan ju hoppas att det är eftertankens kranka blekhet som ligger som en dimma över deras dagar.
Ja. Då så, då får vi tacka så mycket för idag. Tack Björn för att du har läst in dig på den forskning som finns att tillgå när det kommer till koroneriet. Och tack alla ni där ute som fortsätter kämpa trots att det är tungt. Och ni som sliter inom vården och ni som sörjer nära och kära eller kanske själva mår piss. This too shall pass. Tack och hej från mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår producent nygifta Klara Wallin som faktiskt fortsätter heta Wallin. Och det här avsnittet spelade vi in på Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.